Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av LRF Konsult. All rådgivning på ett ställe. Ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.
Det här är Lantbrukspodden och du lyssnar på mig, Camilla Olsson.
Och Anna Nilsson. Och det här är avsnitt 21.
Nu har vi korsat Atlanten igen och vi är hemma i Sverige. Och vilken resa vi har gjort.
Ja, helt fantastiskt har det varit. Och vi har ju rest över prärien genom den amerikanska mellanvästern. Och det har varit en helt enorm upplevelse.
Det har det verkligen varit. Vi fick ju varsitt stipendium av Svenska Journalistförbundet för att fortbilda oss. Och det har vi gjort. Och under vår resa så har vi ju träffat lantbrukare, lantbruksradiojournalister och många, många andra som har delat med sig av sina erfarenheter med oss. Vi är så tacksamma för att alla har gjort det här. Och vi spelade ju också in 2 poddavsnitt från USA. Och om du inte har lyssnat på dem än så tycker jag att du ska göra det. De är lite annorlunda och innehåller väldigt mycket roligt och intressant. Men gör det efter du har lyssnat på det här programmet. Och de finns såklart på vår hemsida. lantbruk.se/podcast. På vår webb så hittar du också poddresans blogg som vi skrev under tiden vi var på resande fot.
Men nu är det hög tid att dra igång det här programmet. Och i det här avsnittet ska vi få höra om en av Sveriges allra mest uppmärksammade lantbruksrättegångar. Lära oss hur man röjer framgångsrikt i skogen. Och följa med hundturistföretaget ute i skogen som jobbar tillsammans med markägare. Och dessutom veckans bonde. Nu kör vi.
Nu ska det handla om något som mest kanske sker på snö i norra Sverige. Men det går även att åka söderöver. Det handlar om hundspann. För under tiden som utbytesstudent på Svalbard började Ellen Nystedt intressera sig för det här. Idag driver hon ett eget företag utanför Jönköping där turister kan susa fram på skogs- och grusvägar. Samtidigt som hon samarbetar med markägare. Vår reporter Marie Henningsson gav sig ut i skogarna 3 mil norr om Jönköping och fick sig en åktur.
Ja, vi är faktiskt i en riktigt vacker bygd måste jag säga. När jag stannade hos Ellen Nystedt där hon bor med sin familj så ser man Vättern på avstånd, men inte alls långt ifrån då så kommer man till helt fantastiska tallmarker och det gränsas till Hökensås. Och vi har ju nu då haft en härlig naturupplevelse. Jag har gjort något jag aldrig har gjort innan. Jag har sett hundspann förut. Men jag har aldrig åkt och jag måste säga att det gick undan här på vägarna. Och nu åker vi här med 6 hundar. Vad är det för ras du har på dem?
Det är blandrasen Alaska Husky. Det bästa av det bästa kan jag säga. De är starka, uthålliga och snabba.
Ni flyttade till det här lilla torpet kan man väl nästan säga för 8 år sedan. Och sen, när började du utveckla din verksamhet?
Alltså i tankarna började 2009 och i sommaren 2010 öppnade jag upp portarna med öppet hus. Och sen verksamheten i sig kom igång slutet 2010, mest 2011. För det tar ett tag att tala om att man finns och har hundspann i Småland utan snö. Det var inte automatiskt så att folk kom och knackade på.
Du jobbar ju halvtid på länsstyrelsen som biolog och så har du företaget på resten av halvtiden och fritiden. Men hur många starter eller turer brukar du ha om året?
Jag har aldrig egentligen räknat efter exakt. Och det ökar ju från år till år. Nu har vi gått igång i 3 år. Men kan det ha varit ungefär 120 under 2013 starter? Uppskattningsvis någonstans där.
Och sen går vi tillbaka till det här. Ni bor på ett litet torp med väldigt liten egen mark. Så lite egen mark. Så där kan ni ju ha hundarna men inte någon verksamhet egentligen.
Den tomten räcker till en stor ekoträdgård. Och där har vi också guidade vandringar och trädgård. Alltså det är en trädgård, punkt. Vi har ingen markägare alls.
Men ändå då kör ni ju då de här hundspannen i skogarna här. I de här vackra ljusa tallskogarna. Och det bygger ju på andra markägares välvillighet. Kan du berätta lite hur du har gått tillväga?
Någonstans i botten är att jag har respekt för dem och uppskattar det de gör. och har frågat om lov och försökt bjuda med mig andra ut så de förstår vad jag gör. Försöker alltid fråga först. Och i grund och botten så färdas jag med allemansrätten i ryggen. Och jag behöver ju inte fråga om lov. Men det blir ju mycket trevligare om man är, dessutom är välkommen. Så att det har jag jobbat med. Liksom, att det, höra mig för. Är det okej? Okay? Jag ska göra så här. Skulle jag kunna göra? Är det, när, var ska ni jaga? När ska ni jaga? Får jag köra på den vägen? Eller när kör du din travhäst så vi inte möts? Är någon dag vi passar bättre? Eller ja, försöka ställa frågor så att man är... Så man får svar så man vet vad man gör rätt att göra.
Du har inget boende och så i ditt företag. Men du samarbetar med lite andra företag också.
Ja, alltså det är också en process när man börjar som företagare att hitta. Folk kommer ju ofta långväga från för att köra hundspår. Då vill de gärna bo även någonstans. Så då gäller det att hitta boenden som matchar det gästen önskar. Och då har vi väl två kategorier. Den ena är... Den som vill ha en lantlig weekend. Och då kör vi weekendspaket med bo på lantgårdsgård med hemlagad tvårättersmiddag med deras egna kött och fisk. Eller så är det ett väldigt bra boende, ofta på Mullsjö hotell eller Husqvarna stadshotell eller Grand Hotel Jönköping. Men de alltså välrenommerade, trevliga hotell med en genomtänkt plan bakom. Och sen har vi hundgrupper och kursverksamhet. Och där jobbar vi med Sjöga pensionat som är ett enklare boende med total hundinriktning.
Ja, nu sitter vi och vi suttit här och fikat i skogen och jag har en hund som inte har vikt från mitt knä. Och de andra 400, de är väldigt tysta. Är det alltid så här lugnt då?
Jag ligger ju där och hon har legat sandställa också.
Ja. Är det alltid så här lugnt då?
Jag kallar det för svensk fikatradition, fikakultur. Och den kan hundarna väl. De uppskattar den och de kan den väl. De känner igen rutinen. Att nu stannar vi för fika, och då är det paus. Då får vi vatten och vila och vi myser och rullar sig och gräver och gosar och har det helt prima. Och sen när vi kommer tillbaka vagnen känner de igen, nu är färdigt, och så taggar de till och då är det järnet.
Sa Ellen Nystedt som tävlar inom hundspann och som har ett eget företag inom det här och där turister kan köpa sig en åktur. Reporter Marie Henningsson. I det här avsnittet så måste vi ju prata om att det är dagarna som det är ett helt år sedan vi faktiskt drog igång den här podcasten. Lantbrukspodden har ju sedan dess vuxit och vi har gjort flera specialprogram. Bland annat från Borgeby fältdagar i Skåne, Lantbruksmässan Elmia. Och så har vi ju haft våra populära sommarpratare och vinterpratare.
Mm. Och nu är vi ju väldigt nyfikna på dig som lyssnar på Lantbrukspodden. Och vissa av er har kanske hängt med från början och andra har anslutit längs vägen. Och kanske sitter just du som lyssnar i traktorn och håller på sår eller står du i mjölkgropen. Eller kanske sitter i skogsmaskinen. Eller kanske hemma vid datorn. Ja, när lyssnar du på programmet egentligen?
Mm. Det vill vi ju såklart gärna veta, så hör av dig till oss och berätta vad du tycker om programmet och om det är något särskilt ämne som du vill att vi ska ta upp. Vår mejladress är lantbrukspodden med 2D @landlantbruk.se. Och vi finns ju även på Twitter, Facebook och Instagram och där heter vi Landlantbruk.
En annan sak som det pratas om är vildsvin. De är ständigt aktuella, framförallt som skadegörare inom skogen och lantbruket. Och nu har en major inom hemvärnet kommit med ett oväntat förslag.
Ja, han vill att hemvärnet ska få jaga djuren med automatvapen. Det här har han sagt i en intervju med Kvällsposten. Och till en början tänker han sig att det är en mindre grupp inom hemvärnet som skulle då få jaga vildsvinen. Enligt förslaget så skulle alla som deltar i jakten också vara tvungna att ha jägarexamen. Men det är ju ett rätt oväntat förslag, eller hur?
Ja, det är det. Och en stor markägare som tidningen har pratat med ställer sig positivt till detta. Men ännu är ju ingenting beslutat.
Nu är det dags för nyheter i korthet.
Ja, och vi ska börja i grönsakslandet för produktionen av kruksallad minskar. Förra året minskade produktionen med 16% och kryddväxten med 30%. Skörden av isbergssallad minskade med 22%. Det visar siffror från Jordbruksverket. Däremot återhämtade sig tomatproduktionen något förra året och 2012 efter att ha haft en nedgång.
Vi fortsätter till Storbritannien, för många bönder där har drabbats av svåra översvämningar efter kraftigt ihållande regn. Nu kan de drabbade bönderna få 380 000 kronor var av regeringen för att få åkermark i produktion igen.
Det har satts ett nytt rekord när det gäller hanteringen av sågade trävaror i Varberg. Den utskeppade volymen ökade med 63% jämfört med första kvartalet i fjol. Och det mesta pekar på att den positiva tendensen håller i sig. Nu i dagarna avslutas en av landets mest uppmärksammade lantbruksrättegångar någonsin. Det var julen 2012 som en lantbrukare i Sörmland anmälde att han blev bestulen på 69 köttdjur. Det ovanliga fallet väckte enorm medieuppmärksamhet och fick bland annat kriminalprofessorn Leif G.W. Persson att ta upp fallet i sitt tv-program Veckans brott. I början av april började rättegången och nu ska den alltså avslutas. Så här säger kammaråklagare Robert Eriksson om utredningen.
Jag grundar ju på att jag anser att vi kan visa att det är orimligt att det ägt rum. Eller att det inte finns tid, plats och utrymme för att den här anmälda stölden ska kunna ägt rum. Det går inte att stjäla 69 nötkreatur på så kort tid den här natten.
Det har ju förekommit en del kritik mot förundersökningen. Vad säger du om det?
Alltså en förundersökning, en polisutredning generellt sett, det finns alltid brister. Det är ingen absolut vetenskap. Det man önskar är att polisen gör precis så gott de kan i alla lägen. Och där, när jag tog över förundersökningsledningen någon gång i, jag tror det är februari 2013 och där och framåt, då är det riktigt, riktigt bra utredningsgenomfört. Och det här är, för att vara ett mängdbrott för att använda polisens terminologi, så är det en väldigt, väldigt väl genomförd utredning.
Det är 5 rättegångsdagar avsatta till det här och nu verkar det bli 4 dagar totalt. Är det en speciellt lång tid?
Det är en speciellt lång tid med tanke på att det är ett påstående och försök till bedrägeri. Det är ovanligt mycket muntlig bevisning för den typen av brottslighet. Men alltså är det lite ovanligt mål på så sätt att jag ska bevisa att någonting inte har hänt. Oftast när vi har kanske ett misshandelsfall eller en stöld eller sånt, då går ju syftet ut på att visa att någon har fått stryk. Och det är oftast lättare att visa någonting som har hänt än något som inte har hänt.
Ja, Leif Gustafsson, du är alltså försvarare till den åtalade lantbrukaren. Och åklagaren påstår ju att det här rör sig om ett grovt försäkringsbedrägeri. Vad är er inställning till det påståendet?
Att det är ett helt felaktigt påstående. Han har inte gjort något brott. Han har blivit utsatt för ett brott. Det är väl en bra sammanfattning.
Och vad är er liksom viktigaste bevisning för att det är på det viset?
Ja, det finns väldigt många omständigheter. Det här är ju en bonde med ett oklanderligt förflutet som inte har något som helst motiv att begå den här gärningen som åklagaren påstår. Sen fokuserar vi naturligtvis på någonting som har varit väldigt medialt uppmärksammat, nämligen att det är en i det närmaste obefintlig polisutredning om den alternativa förklaring som vi ser i verkligheten, nämligen att de här korna stals. Det tog 30 timmar innan man kom ut på platsen. När man kommer ut till platsen så går man inte ens in i den ladan varifrån korna skulle ha stulits. Jag vill inte ha inbrott i min bostad när polisen kommer ut och säger vi ska utreda det här perfekt, men vi går inte in i lägenheten.
Vad jag förstår så har ju din klient nu avvecklat sin djurhållning. Kan du säga någonting om hur han mår idag och hur den här processen har varit för honom?
Ja, den har tagit honom väldigt hårt. Han upplever ju, inte bara upplever, han har då blivit beskylld för att själv ha begått ett brott efter att ha utsatts för någonting som även i hans värld är väldigt svårförståeligt. Han vet ju inte vad som har hänt och det är ju inte hans sak att kunna utreda, utan det har vi ju myndigheter till, och han har blivit sviken tycker han. Så att han har mått väldigt dåligt, men tycker jag är på väg tillbaka i alla fall och liksom tycker bilden börjar klarna, att man ser vad det här handlar om.
Sa lantbrukarens försvarsadvokat Leif Gustafsson.
Vår reporter Linda Grimstedt har följt rättegången på plats i Nyköpings tingsrätt. Vi ringde henne när hon var på plats och bevakade en av rättegångens sista dagar.
Linda, varför tror du att det här fallet har väckt sån uppmärksamhet?
Djur tenderar ju att knyta an till någonting hos allmänheten. Och det som jag hörde Leif G.W. Persson beskriva för Sveriges Radio här under en av de första rättegångsdagarna, så sa han att det är ju som i en roman med de här 69 korna som får vingar och flyger bort i vinternatten, sa han. Och det är väl så att det här försvinnandet har fascinerat många helt enkelt. Det är många som är nyfikna på vad är det egentligen som har hänt.
Du har ju suttit med under förhandlingarna. Hur har stämningen varit inne i salen?
Det har varit lugn, men det har ju varit lite speciellt i och med att det har varit väldigt mycket åhörare. Första dagen var det ju hysteriskt. Då fick ju vanliga åhörare fick ta biljett för att komma in i salen. Och media fick lov att visa presslegitimation för att bli insläppta. Och sen fick de tydligen öppna en till sal med videolänk för att alla som ville följa den här rättegången skulle få plats. Sen har det ju lugnat ner sig. Så att på slutet har jag varit den enda journalisten på plats. Men det har varit ett gäng trogna åhörare. Och sen har ju den åtalade bonden haft sin familj med på åhörarbänken också varje dag.
Mm. Det kan man ju förstå. Och det här handlar ju också om kött, djur och lantbruk. Hur märks det under förhandlingarna från åklagare och rättens sida?
Man märker ju att det här är ett nytt område för dem. Och det säger de ju varje rättegång som de deltar i. Så det är ju ständigt nya områden för dem. Och i det här fallet så har det handlat om till exempel vid något tillfälle var man tvungen att ställa motfrågor från den åtalade sida. När du säger dikor, syftar du på hela besättningen eller syftar du på de faktiska dikorna? För det finns ju även ungtjurar och så i den här besättningen. Man har också fått reda ut hur en stalljournal fungerar. Är det en perm per djur eller finns alla djuren registrerade i samma perm? Och sådana här små detaljer som är självklarheter för många i branschen men som såklart är nytt för försvar och åklagare.
Och rapporteringen från rättegången kan du också följa på vår webb landlantbruk.se. I stora delar av landet så börjar skogen att grönska nu, eller hur?
Ja, och det ser vi till och med här utanför redaktionen i Stockholm att det är alldeles skit och bladen börjar slå ut på träden. Men så är det ju inte överallt, inte ännu i alla fall. Och det för en del kanske nu det dåliga skogssamvetet börjar gnaga. Är du en av alla skogsägare som planerar att ta tag i röjningen så här på vårkanten? I så fall ska du lyssna extra noga nu. För nu ska Dan Månsson, som håller i röjningskurser på Skogsstyrelsen, dela med sig av sina bästa tips för en effektiv och säker röjning. Så här säger han om vad som är viktigast när det kommer till att använda röjsåg.
Ja, det är helt klart att klingan är vass. Det är absolut viktigaste. Det kan man inte nog så mycket poängterat, utan det är A och O för att jobbet ska gå smärtfritt. Sen är det självklart viktigt att man ser till att det finns vinkelväxelfett i vinkelväxeln. Men filningen är A och O.
Varför är filningen så viktig?
Dels för att du ska kunna hålla en produktion hög och att du ska kunna orka med en hel dag. För att det tar mycket på krafterna att gå och såga med slö klinga. Men sen skadas ju sågen och nöts i onödan också. Men framförallt är produktionen som är viktig.
Om man ser rent tekniskt på röjsågens funktioner. Är det några särskilda delar som man bör ha koll på som lätt kan strula eller gå sönder?
Ja, det är igen det här med klingan då. Klingan kan alltså spricka sönder, inte minst tack vare att man har sågat med väldigt slö klinga så att man har liksom bränt av träderna. Då kan sättningar bli i klingan så att den spricker och det är livsfarligt för då kan det flyga bitar ur den. Sen har vi också den här klingmutten som är en nötningsartikel som gör att den går alltså inte att ta av och på allt för många gånger. Utan det är en del som ska bytas ut lite då och då.
Varför måste den bytas ut, den där klingmutten?
Ja, den kan ju gängas av sig själv om den här nylonstoppen som ligger inlagd i mutten är utsliten. Och då kan ju klingan flyga iväg helt enkelt.
Vad är viktigt att tänka på när det gäller säkerheten i röjningsarbetet?
Ja, man ska ju veta av det att det är alltså riskavståndet från en röjsåg är 15 meter. Tidigare var det 10 meter, men nu är det alltså 15 meter. Och så fort någon person kommer innanför den arean så att säga, så då måste man stänga av sågen och vederbörande flytta på sig. Så det är väl den viktigaste delen att just ha ett avstånd av 15 meter. En annan viktig detalj för de som röjer hemma det är att gå aldrig upp bakom ryggen på en som går och röjer om du vill avbryta honom eller henne med att gå och fika eller något sånt där. Utan se till att gå runt den så ni kommer framifrån så att han kan stänga av sågen i tid. Det är en stor risk annars att man vänder sig om med röjsågen i brösthöjd eller ansiktshöjd på dig som kommer till honom. Och då kan göra det väldigt illa.
Skälet till att man har de här 15 metrarna som säkerhetszon, vad är det?
Ja, det är just det att det har hänt en del saker med klingor och det har hänt att folk också går för nära varandra och halkar till samtidigt som någon kan få ett kast med röjsågen. Så det sker lite olyckor då och då för att folk går för nära varandra. Men sen också har vi då, kan vi fälla träd som är ganska stora eller höga med röjsågen, både 10 och 15 och kanske till och med 20 meter höga. Och är de så höga, då är ju säkerhetsavståndet 20 meter mellan de personerna. Men det är väl framförallt att just klingan också kan hoppa av och flyga iväg.
Sa Dan Monsson som håller i röjningskurser på Skogsstyrelsen. Reporter Mats P. Ostelius.
Nu är det dags för veckans bonde. Den här veckan hittar vi henne i Mörrum i Blekinge.
Hej, jag heter Britta Olsson. Vi är tre systrar som driver ett företag, handelsträdgård. Vi odlar ekologiskt. 13 olika sorters tomater. Och det är vad vi brukar kalla för jordtomater. De växer alltså i jorden. Vilket en del människor tycker är lite konstigt. Men jorden ger ju också smak. De här, om vi så kallar dem för fabrikstomaterna, växer ju bara i en liten bit stenolsmatta. Med en droppflaska med näring och en droppflaska med vatten. Då begriper var och en att det kan inte bli riktigt samma smak. Sen är vi en gammaldags handelsträdgård. Vilket innebär att vi odlar väldigt många olika sorter. Men däremot, inte så mycket av varje sort. Vi producerar i stora svängar vad vi säljer själv.
Hur har säsongen varit så här långt?
Den har väl varit bra. Det har ju blivit varmt tidigt. Så att, och vi sätter ju panserarna på hösten. Så att det, och då odlas de ju utan värme. Så att vi har dem ju avhärdade och klara. Så vi börjar sälja redan i februari månad. Så sen är det ju då pelagonia, blodsdroppar, petunia och tagetes. Och ja, alla de här utplanteringsväxterna som är på gång nu. Och sen som sagt har vi börjat att sätta tomaterna och vi har lagt potatis ute och morötter har vi sått. Vi sådde vi för flera veckor sedan. Så då har vi liksom ett litet fält över. Så att det är på gem, så att säga, allting.
Har det varit en bra säsong för att sälja blommor så här långt?
Ja, för vår del här nere i södra Sverige var det ju väldigt bra. Det kommer ju igång fort. Och det är skönt så länge. Så ju fortare man säljer det, ju fortare, eller ju mindre slipper man ju gå och kyssla med det ju.
Vad är storsäljaren just nu? Är det fortfarande panser?
Det är panserna fortfarande, ja. Men sen om en vecka, 14 dagar, så är det ju pelagonia och sånt som är alltså störst efterfrågan på.
Och vad till sist då, vad önskar du dig allra mest just nu?
Att vi ska få ha hälsan och att kunderna ska fortsätta att vara trogna oss. Vi bor ju liksom inte vid Alfarvägen utan vi har det ju i ett bostadskvarter. Så att vi har inte fått lov att sätta upp några skyltar eller någonting sådant. Men vi har den bästa tänkbara reklam vi kan få ändå. För vi har nöjda kunder som berättar för andra kunder. Och det är den absolut bästa marknadsföringen man kan ha.
Sa Britta Olsson som driver en handelsträdgård och trädgårdsodling tillsammans med sina systrar Cecilia och Åsa i Mörrum i Blekinge.
Och har du ett förslag på någon som du vill ska vara veckans bonde? Kanske du själv eller någon du känner? Det kan vara var som helst i landet och inom hela det breda spektrat av företag inom de gröna näringarna. Hör av dig till oss. Ja, nu är Lantbrukspodden slut för den här gången. Men vi finns ju också i sociala medier. På vårt Instagramkonto kan du följa oss bakom kulisserna. Men vi finns också på Facebook och Twitter. Sök på Land Lantbruk så hittar du oss där. Fler nyheter finns i tidningarna Land Lantbruk och Skogsland och på vår webb landlantbruk.se.
Vill du komma i kontakt med oss? Gör det genom att mejla till lantbrukspodden med 2D /landlantbruk.se. Vi läser såklart alla mejl och är glada över kommentarer och synpunkter som vi får. Fortsätt med det. Nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer den 8 maj. Då hörs vi igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av LRF Konsult. All rådgivning på ett ställe. Ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.